Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ingen mindre än Robin Söderling, en av Sveriges genom tiderna bästa tennisspelare, som har spelat in hundratals miljoner kronor. Och han var rankad nummer 4 i världen och stod på sitt livs topp. I alla fall utifrån sett. Trots allt det här så fanns det en väldigt mörk sida som Robin delar med sig av nu, med panikångest, självmordstankar och hjärnan som bröt ner kroppen. En sida av myntet som jag själv faktiskt aldrig såg, fast jag följt han länge. Han såg ut att ha allt. Nu lyssnar vi in tennislegendaren Robin Söderling.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Robin Söderling.
Tack så jättemycket, det är kul att vara här.
Ja, men svin, kul att ha dig här. Hur står det till med dig?
Det är bra med mig, tack. Jag är rätt nöjd med livet, jag mår bra idag.
Ja, jag måste bara säga så att ditt rack här, ditt paddelrack, du har ju ett med här inne. Alltså det är så jäkla snyggt. Jag vill ha det här fast i kläder.
Ja, ja, tack. Ja, men det ska jag ta med mig hem och tänka på. Kanske blir en klädkollektion inspirerad av ditt padderacket.
Precis, i karbon.
Ja, kanske blir lite stelt då, kanske ha på sig de där kläderna.
Ja, fast snyggt.
Ja, det är det viktigaste.
Det är ju viktigaste.
Ja, precis.
Och du sa ju det innan, du är ju Du är ju tennismästare, för att sammanfatta det kort. Och ni har hört på introt också allt som du har gjort. Men nu är du inne på paddel och har blivit en paddelnörd istället.
Mm. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Som så många andra har jag blivit insnöad på paddel. Det är klart att tennis, om jag måste välja, så är väl tennis fortfarande min första sport. Men jag spelar mycket paddel. Det är superroligt.
Mm. Och du sa att du mår bra idag. Jag har ju lyssnat på ditt sommarprat också. Och i det så... jag har hört sjukt många prata om det. Och i det var ju sammanfattningen i det, att som vi ska komma in på här också, att under en stor tid av ditt liv har du mått ganska dåligt.
Ja, eller jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Under, ja, när man, som du säger, en stor tid, när man tänker på det, hur många år det var. Liksom, så, det är rätt jobbigt att tänka på ibland. Samtidigt så, även om det är som att dagarna gick otroligt långsamt, men när jag tittar tillbaka på det nu så bara, höll det verkligen på i så många år? Nu känns det inte som det var så lång tid ändå.
Om du ser tillbaka på tiden nu då, tror du om 10 år, tror du att du kommer känna att du mådde jättebra under den här tiden? För att under den tiden du var förut, då kanske man ändå tror att man mår helt okej. Okay. Man intalar sig själv att det är lite bättre än vad det är, men man går runt i någon sån så här grå värld.
Ja, framförallt så kan jag känna så att tiden innan jag verkligen blev dålig och brakade in i väggen totalt, så mådde jag inte så bra. Men däremot så hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag nog ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. För att man tryckte bort alla de här små signalerna från kroppen och så. Men som sagt, nu så här i efterhand kan jag se att jag fick väldigt mycket liksom varningar och symptom från kroppen så där, som sa att jag var på väg åt fel håll. Men det var inte ens nära att jag lyssnade på dem, tyvärr.
Mm. Och hur ser en dag ut för dig då? Hur ser en vecka ut?
Ja, men jag rör på mig ganska mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med RS nu, mitt bolag. Mycket möten, ganska mycket resor. Jag försöker ändå i allt det här ha någon slags struktur, vissa saker som jag försöker få in varje dag. Och det är en sak som jag verkligen aldrig vill släppa på nu, det är att direkt när jag vaknar så brukar jag köra lite mindfulness, lite avslappningsövningar första 10 minuterna, för att jag märkte hur lätt det är, och liksom det första man gör, man stänger av alarmet och sen så öppnar man telefonen och så ligger man och scrollar där i en kvart liksom. Då tänkte jag, vad fan, det är bättre att jag lägger den kvarten på någonting annat.
Och hur gör du då?
Ja, men lite olika. Mest brukar jag bara lägga mig ner och fokusera inåt. Fokusera på andningen mycket. Ibland kan jag räkna andetagen, köra 100 andetag eller något sånt. Och jag tror att det är en del som jag var väldigt dålig på, framförallt innan, verkligen känna inåt. Liksom, hur mår jag idag? Hur känns det? Är det något speciellt som känns? Så att det hjälper. Jag tycker att man får en skön och bra start på dagen av det.
Och när du blev proffs då och började köra på riktigt, vad minns du av den liksom starten där? När kände du så att wow, det här kommer jag verkligen kunna leva på, nu flyger jag fram?
Jag tror, ja, men det var nog där 18-19 års åldern, tror jag. För då började också lite av den här respekten för de andra spelarna började försvinna. Den här, du vet, som jag pratade om, att det där var ju mina idoler för några år sedan. Och sen när man slagit någon några gånger och märkte så här, ja, men de är inte oövervinneliga och jag är ju typ lika bra. Då började jag nog känna så här, ja, men det här kommer jag kunna leva på. Men sen var det ju ganska, nästa tanke var ju så här, ja, fast jag ska bli bättre.
Mm. Och då började redan där få ganska mycket prestationsångest på dig själv då, eller?
Jag tror det kom nog lite smygande för mig så där. Jag har alltid varit en kille så här som jag vill hela tiden lite mer och vill hela tiden prestera lite bättre och tycker i grunden att det är kul, liksom har ett ganska stort driv. Men det började nog komma in redan där, och jag kom ihåg nu att jag var sällan nöjd liksom. Jag tog förlusterna mycket mycket hårdare än vad jag glädjes över vinsterna. Det var ju liksom, vinna var kul, men förlora, det var fullständig katastrof.
Och det var runt 2004 där, när du var rankad runt 30 i världen där någonstans. Och då började du, första gången har du sagt att du börjar förlora.
Ja, men lite så. Det gick väldigt snabbt upp för mig. Liksom, jag hade en bra juniorkarriär, var bland de bästa juniorspelarna i världen. Och sen så slog jag min på ATP-touren ganska snabbt och gjorde bra resultat. Så upp till jag var ungefär 20 år så gick det väldigt fort. Men sen så helt plötsligt så var jag liksom spelade de här största tävlingarna och jag mötte ju de allra, allra bästa spelarna hela tiden. Och då såklart börjar man ju förlora mycket mer. Så jag tänker att jag var nog inte riktigt van vid det. I och med att jag hade vunnit så mycket och förlorat så sällan i hela min juniorkarriär så blev det nästan som en liten chock där att förlora en match varje vecka nästan.
Och hur tog du det mentalt då? Började du att liksom ställa om eller hur gjorde du för att hantera förlusterna?
Ja, men det var ett tag, det var tufft liksom och jag började fokusera på varför kan jag inte spela bra hela tiden, varför kan jag inte prestera så bra i varje match som jag vet att jag kan. Så jag fokuserade väldigt mycket på det, men sen så kommer jag ihåg att jag lyckades på något sätt där några år senare ändra lite mindset och sluta vara så fokuserad på att jag skulle spela på topp hela tiden. Att alla matcher skulle, jag jämförde alltid alla matcher och alla träningar skulle vara så bra som när jag var som allra bäst. Och det funkar liksom inte så, utan jag bara på något sätt mer accepterade det där och bara okej, nu vaknar jag så här känns det idag och då får jag göra det bästa av det. Och det tog bort en hel del press från mig faktiskt.
Fick du den insikten av Roger Federer i omklädningsrummet?
Ja, det stämmer faktiskt. Han var faktiskt en av dem som sådde ett frö i min hjärna. Där jag pratade med honom efter jag hade förlorat en match i US Open var det. Första omgången mot en kille som jag borde slagit, gjorde ingen bra match. Och sen så kom jag tillbaka in i omklädningsrummet och samtidigt kommer Federer in. Jag hade spelat på någon av de här små banorna utanför. Han hade spelat på den stora arenan. Vi kom in i omklädningsrummet tillsammans och hamnade på bänk bredvid varandra och så tittar jag upp mot de här stora scoreboarden. Det finns som tv-skärmar som visar hur vad det står i alla matcher och såg jag att han vann ju som vanligt ganska lätt. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad han mötte. Alltså, bara sa jag till honom, alltså, hur kan du spela så bra hela tiden? Alltså, det är helt sjukt. och han bara tittar på mig så här. Han bara, nej men alltså vadå? Jag spelar riktigt sällan bra. Jag spelar nästan aldrig bra, sa han. Och jag trodde han skämtade först liksom. Men sen så började vi snacka lite mer och han sa så här, jag är världsetta, jag vinner de flesta matcherna jag spelar, men jag spelar inte på topp hela tiden. Och det liksom hjälpte mig, för då det var ju precis det där jag hade känt. Och så tänkte jag, okej, han var världsetta då, överlägset bäst i världen, och inte ens han kan spela på topp jämt. Då tänkte jag så här, ja men då kanske inte är så konstigt att jag inte gör det heller. Och då började jag fundera lite och okej, elitidrott och tennis, det handlar ju ändå om, vad handlar det om? Ja, det handlar om att vinna matchen. Man får inga stilpoäng för om man gör det snyggt eller så här, det är ingen bedömningssport, utan det enda som betyder något är om man vinner eller förlorar matchen.
Häftig insikt.
Ja, men det blev lite som att jag slutade kämpa mot det som inte gick att vinna mot. Jag kämpade mot att hela tiden hitta den där känslan. Och det funkade, ibland var den bara där och ibland var den absolut inte där. Och man visste liksom inte riktigt varför. Men till slut när jag bara så accepterade, ja men det är så här, då slutade jag kämpa mot det. Då släppte mycket.
Det är ju såna sjukt små marginaler.
Ja, det är det.
Och också på den toppen. Så att ja, det så att har man en dålig känsla, mm. så som du också har pratat mycket om, då, det kan ju styra hela resultatet.
Ja, ja men framförallt alla är så duktiga liksom där i toppen. Och det är ofta i tennismatcher några bollar här och där som avgör. Några poäng som avgör vem som vinner matchen. Ibland kan det ju till och med vara så att den som vinner matchen har vunnit färre bollar än motståndaren. Och ändå kan man vinna matchen, så att det gäller också att vinna de riktiga bollarna. Och det är där de är så himla bra, de allra, allra bästa. De lyckas höja sig i de absolut viktigaste lägena av matcherna.
Du har ju varit rankad som absolut bäst, som nummer 4. Och vad är det som skiljer typ dig och Rafael Nadal och Roger Federer?
Vi är olika spelare såklart, olika spelstilar, och det tycker jag är ganska intressant så här, för det finns ingen instruktionsbok att så här ska du spela tennis för att bli bra, utan det finns så många olika sätt på att bli bra i tennis på. Idag skiljer det väl, de spelar ju fortfarande, så att idag skiljer det ganska mycket. Men jag kände där en period, som du sa, när jag var fyra i världen, jag slog dem båda två flera gånger och kände så att jag var ganska nära. Och det var ju, ja, det var väldigt stort för mig.
Vad var dina styrkor då?
Jag var bra från baslinjen, både forehand och backhand, och kunde serva väldigt bra. Så att jag hade egentligen inga riktiga så här supersvagheter. Däremot så det som gjorde att jag tog sista steget upp liksom och var bland de 4-5 bästa i världen kontra när jag låg 25 i världen, det var nog mest det mentala faktiskt. Just bland annat den där insikten jag berättade om, och liksom att jag bara accepterade. Och som jag säger, det är så små marginaler, så att det mentala, men den mentala styrkan blir bara viktigare och viktigare liksom, ju bättre man blir.
Hur jobbar du med ditt mentala på den tiden då?
Det där
körde du mycket visualisering, eller körde du så här, hur såg rutinerna ut? Alltså.
Jag var ju ganska dålig på det faktiskt, utan man gick till så här mentala tränare och grejer, och som jag uppfattade då, man gick till så här idrottspsykologer, och det var mycket snack om hela tiden hur man skulle prestera bättre, hur man skulle prestera i jämna lägen, och jag var ganska bra på att prestera som bäst när det gällde som mest liksom. Men jag tänker så här, efterhand, jag borde liksom fundera på hur ska jag liksom ha en lite mer avslappnad inställning till mitt idrottande. Och jag tror att hade jag lyckats med det, så hade jag nog kanske haft en längre karriär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
När har varit den mörkaste tiden för dig?
Det var helt klart där de första 3 åren skulle jag säga. Kanske nästan 3-4 åren efter att jag spelade min sista match. Det var... Ja.
Berätta om sista matchen.
Sista matchen var finalen i Swedish Open i Båstad. Och då, egentligen hela det året, det går ju på sommaren i juli, egentligen hela det året hade jag känt att någonting inte riktigt stod rätt till. Så här, jag var sjuk mycket, fick så här förkylningar, ont i halsen, och sen var det okej ett tag, någon vecka, sen blev jag sjuk igen. Jag kände liksom immunförsvaret var inte så bra, och sen spelade jag där i Båstad, och egentligen hela veckan så kände jag så här, jag var så speedad, så upp i varv, inte på ett skönt sätt, utan jag kunde knappt sova liksom. Jag sov kanske 1-2 timmar under en hel vecka varje natt, men lyckades prestera jättebra. Och sen direkt efter jag spelade finalen där, då var det som att när jag slappnade av och bara, för då vet jag hur jag tänkte så här, nu är det 3 veckor till nästa, det blir ett litet break, nu är det ungefär 3 veckor till nästa tävling, och bara när jag slappnade av så bara började jag må sämre och sämre och sämre. Det bara kom, det var som att den veckan var som någon sista så här dödsryckning från kroppen liksom.
Vad hände för något då?
Ja, men först började det med att jag blev så här kallsvettig, synfältet krympte, jag fick tunnelseende, jag blev helt yr. Och samtidigt som jag blev helt slut så fick jag sån jäkla ångest och panikångest. Och, alltså, jag hade hjärtklappning och så mycket konstiga symptom. Alltså, det var just det att det kändes som det kom pangbom. Nu så efterhand kan jag ju se att nej, det kom inte så där på en dag, utan det är någonting, det var en process. Jag hade brytit ner mig själv under lång tid. Men just då kändes det verkligen som det kom som en blixt från klar himmel bara.
Mm. Och vad tänkte du då för någonting? Tänkte du att du skulle dö eller tänkte du att du
var
allt över? Eller?
Ja, först så var man ju helt så här, man fattade inte vad som hände. Så först var jag ju livrädd att okej, jag håller på att dö, jag håller på att få hjärtattack eller någonting är riktigt fel liksom. När man åker till sjukhus så tror jag att ja, men det är någonting fel, de hittar inget fel på en. Och sen efter ett tag när man har haft de där symptomen och i så många månader i sträck och mått så dåligt, då fattar man ju till slut att okej, jag kommer inte dö liksom. Men, och då, sen så, det läskiga är att det börjar ändra sig lite, man slutar vara rädd för att dö utan man börjar tänka sig, ja, dör jag så dör jag liksom. Du vet, för att alternativet att vara kvar i det här, det är liksom, jag vet inte hur man ska orka det. Och det blir som ett, man blir verkligen som i sin egen värld, och allt man funderar på är så här, hur ska jag orka ta mig igenom den här dagen?
Tungt.
Ja, det var jäkligt tungt. Det är så här konstigt, jag kan knappt, det är som att det är svårt att sätta ord på hur dåligt jag mådde. För att det, man har ändå vant sig, så här, man har haft mycket skador och varit ganska tålig liksom, så här, och man har inte klagat, men det här var någonting helt annat. Det här var liksom, oh, jag kan än idag när man pratar om det så här, få nästan så här gåshud, för att man blir så här, oh, just det, man har några så här minnen från när man mådde som allra sämst. Och det ser jag som, ibland ser jag det som positivt, för det är som någon påminnelse jag har att dit vill jag inte tillbaka. Alltså.
Ja, du lär ju ha fått ärr av det där i dig själv.
Ja, det tror jag, men mestadels positivt skulle jag säga, för att jag kan inte gå så långt och säga att jag liksom är tacksam för att det hände, för att det var så otroligt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har ändrat på många saker i mitt liv, och inte ändrat liksom kanske så mycket jag lever, men inställningen till väldigt många saker, till det absolut till det bättre. Jag känner att jag har en bättre inställning till det mesta nu, och jag lever på ett annorlunda sätt.
Exempelvis då, vad har det förändrat för inställningar innan och efteråt nu då?
Ja, men nu jag har blivit mycket bättre på att inte ta saker så allvarligt. Och liksom det har varit en process som har kommit, men
den är svår ändå, tycker jag.
Jättesvårt, men det har blivit, och jag vet inte hur det har skett, men jag tror att på något sätt så är, när man kan gå tillbaka och tänka på hur dåligt man mådde, och liksom så länge man har hälsan så är ju faktiskt det är det enda som egentligen är viktigt. Och hur mycket värre allting kunde vara. Jag tror att jag tycker det hjälper för mig att påminna mig om det. Och sen så är jag lugnare i mig själv också, så att jag stressar inte alls upp mig liksom för såna här saker. Samtidigt så håller jag inte på med professionell idrott längre. Jag lever inte under den pressen på samma sätt nu, så att det har också gjort att det blivit enklare. Men ibland kan jag faktiskt känna att jag är tacksam för att jag gick igenom det som jag gjorde. Mm.
Hade du några tankar på att du ville begå självmord?
Alltså det där är, jag har alltid, alltså innan har jag alltid tänkt så här, de som begår självmord, alltså, hur kan man göra det, har jag tänkt, varför gör man ens det är ju helt galet. Men för mig var det lite så här att nej, jag ville absolut inte begå självmord. Det var inte så att jag ville det, men ibland när man tänkte på alternativen, när man kände sig så hopplös, när man hade mått så dåligt under så lång tid och man såg ingen förbättring, då var det som att, amen, det kan ju inte fortsätta så här. Det blir liksom som att jag vill inte, men tankarna kom att ja, men jag vet inte hur jag ska klara annars, för att det här går liksom inte. Och det är ju läskigt.
Ja, det är svårt att förstå, och det är säkert för dig också, hur dåligt du mådde på den där tiden.
Ja, nu, ibland vet jag hur jag kan tänka nu så här, men var det verkligen så farligt? Och sen så har jag så här då, som jag berättade om, vissa minnen så där, som att just det, okej, fy fan, det där var, usch, dit vill man inte tillbaka. Men med tiden som går, jag tror det är på något sätt positivt. Man glömmer ju liksom, jag tror att det är människans natur att glömma såna här jobbiga saker. Men vissa saker kommer nog alltid sitta kvar. Men ibland är det svårt att verkligen förstå att hur jag kunde må så där dåligt, hur jag kunde tänka vissa tankar som jag gjorde då.
Ja, du sökte inte du någonting på något sånt också på Google?
När man var så där dålig, då det var väl mer så här, man satt och funderade på det och man bara, det här går liksom inte, hur ska jag stå ut? Och då började man tänka så här, det kanske är bäst då, eller bäst, men det kanske inte finns något annat alternativ, och då blir det mer så här, vilket sätt är lindrigast liksom och ta livet av sig på. Men samtidigt så kommer jag ihåg att när jag satt med det där och tänkte jag så här, nej fan, för någonstans hade jag hela tiden i det här, även när det kändes så hopplöst, så hade jag ändå hoppet någonstans att det kommer bli bättre. Och det var hela tiden det lilla hoppet jag levde på. Så att nu så här, efterhand så känns det som att nej, men det var jättelångt ifrån att jag skulle göra något sånt. Men samtidigt så när jag var i det så, ja, nej det är riktigt läskigt.
Men det är ju så också, jag har ju några... Jag hade en vän som begick självmord, och sen så har man ju hört om folk runt omkring, men det är ofta inte så här, man tänker så här, hur dåligt man väl mår när man är där. Men det räcker nog att man mår sjukt dåligt under också en begränsad period. För att man kanske ska ta det steget.
Ja, och jag tror det där, när man verkligen förlorar allt hopp på att det ska bli bra igen, då tror jag, för så var det för mig i alla fall, jag levde ändå på det där lilla hoppet att även när jag hade mått jättedåligt i flera år, så fanns det någon slags ljusglimt där att det här ska bli bra. Och det som hjälpte mig jättemycket, jag har två kompisar, nu är de nära vänner genom det här, som har varit med om liknande saker som jag kunde prata med. Och jag har sagt till dem flera gånger, de har ingen aning om vad de gjorde för mig. Jag tror inte de fattar liksom vad de har gjort för mig. Bara, jag ringde och tjatade och man var så ledsen. Och bara fick höra av dem att de hade varit med om det här och mått jättedåligt i flera år. Och att de faktiskt var ute på andra sidan och mådde bra idag. Bara det gjorde ju att det liksom, jag kände att kunde de, så måste jag väl också kunna. Så det gjorde liksom under lång tid att jag höll hoppet uppe.
Vi ska hoppa in på lite framgångstips, tänkte jag. Och då går vi in på några. Dra en av dem, en stor lärdom som du har fått genom livet. En av de största lärdomarna. Har någon sagt något? Har du lärt dig något från dina föräldrar? Vad har du snappat upp för någonting?
Alltså på tennis, om vi börjar med på tennisbanan, så är det nog det där vi pratade om tidigare här, att man liksom acceptera, inte alltid sträva efter perfektion hela tiden, utan göra så bra som möjligt med det man har för dagen. Och jag har alltid varit ganska duktig på, och det är någonting kanske som jag är mest stolt över i min karriär och även i mitt liv, att jag försöker alltid i alla givna situationer försöker jag göra mitt bästa. Och det är samma jag säger till mina barn när de håller på med idrott och så här, eller skolan. Ni behöver inte alltid vara bäst, eller man kan inte alltid vinna, men det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa liksom, i alla situationer.
Det är också sjukt bra. Jag har också tänkt på den där så himla mycket, för att det är så mycket som handlar om tur, det handlar om timing, det handlar om att man bara ska fortsätta. Som företaget som jag drev förut gick skitdåligt, men det var fel på, det var dålig timing, men där lärde jag känna några andra personer, Christian, Helge och Henrik, som vi startade pensionera med, och det har gått jättebra. Men då var det så här, det här var att man bara hela tiden försöker göra sitt bästa, gör att you win some you lose some, men i längden så kommer du vinna.
Det är jag övertygad om, och som du säger, så mycket saker man inte själv kan påverka. Jag tror att det är viktigt att man lägger fokus på det man faktiskt själv kan påverka.
Har du något mantra eller så här ordspråk som du har tagit med dig och lever efter eller har tänkt?
Nej, inget så här ordspråk, men jag försöker och alltid tänka att jag ska lära mig någonting varje dag. Det kan vara vad som helst. Eller så här, jag brukar ofta tänka när jag går och lägger mig, så här, vad har jag lärt mig idag? Har jag utvecklats på något sätt? Ofta är det ju då som en bättre människa. Jag tror att jag har fått ganska mycket förståelse för att på något sätt så är det som att man utvecklas hela livet, och är man, vill man det, vill man utveckla sig och acceptera någonstans att man är inte perfekt och man kanske aldrig kommer bli perfekt, men att man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa varje dag och ta med sig små grejer och säga, vad tänker jag så här, ja, men vad har jag gjort för att bli en bättre människa idag, eller har jag gjort någonting som har varit utvecklande för mig eller för någon i min närhet eller så. Det försöker jag leva efter.
Ja, det är jättebra. Är det några saker som du har liksom gjort senaste veckan eller dagarna, månaden, som du känner så att men det här var en bra grej som gav dig en varm känsla?
Ofta är det ju så att när man, de bästa känslorna man får, i alla fall är det så för mig, det är ju faktiskt de känslorna man får när man hjälper någon annan. Det är ju helt galet liksom. Man är så fokuserad i dagens samhälle på att allt ska gå bra för mig. Men den mest långvariga lyckan är ju faktiskt den man får av att hjälpa andra. Och jag tänker också att gör man det, försöker man hjälpa andra liksom så gott man kan. Inte att man behöver slå knut på sig själv för att vara alla till lags. Men i varje situation liksom, så tror jag att det är jag helt övertygad om att någonstans så får man tillbaka det också.
Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit?
Då skulle jag absolut... Nej, inte absolut. Det beror på. Jag tror att om man inte... Alltså träning, är röra på sig, det tror jag. Och gör man redan det, då skulle jag rekommendera dem att kanske köra någon mindfulness eller någon meditationsövning. Men jag tror att träning, rörelse... Jag tror att vi är alldeles för stillasittande idag, generellt. Och det har blivit lite så. Idag är det liksom antingen så tränar du 3 timmar om dagen och är bara helt insnöad på att träna, eller så rör du inte alls. Det här mitt emellan har försvunnit lite liksom, tyvärr.
Hur tänker du med kost och så nu?
Jag är periodare. Ja. Ja, men jag är ganska ibland så här, jag kan hålla mig ganska bra med kost och liksom försöka äta mycket, mycket grönsaker, mycket, mycket fågel och fisk, ägg, och liksom sköter mig ganska bra i perioder. Men ibland så är det så här, så helt plötsligt får jag en tanke, bara, men varför håller jag på med det här, jag är inte idrottare längre, och fan, till vilken nytta då, man har bara ett liv, så går och köper en pizza liksom. Ja. Och så kanske man äter dåligt några dagar, men sen tänker jag, nej, så här vill jag ju faktiskt inte vara, nej, då är det tillbaka igen.
Ja. Vad har du för projekt framöver? RS
och sen
RS
så
håller på växer.
Ja, det gör det, så att det kommer jag lägga mest tid på. Och sen så, jag jobbar ju för Svenska Tennisförbundet också som kapten för svenska landslaget, Davis Cup-laget. Så där lägger jag en hel del tid också med de bästa svenska spelarna och de bästa svenska juniorerna.
Spännande.
Så att jag kommer inte ifrån tennisen, vare sig jag vill eller inte.
Nej, men du har släppt lite av prestationsångesten i alla fall på det.
Ja, det har jag, absolut.
Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Du finns ju på Instagram.
Jag finns på Instagram, R. Soderling, Twitter tror jag också. Jag heter R. Soderling. Ja, du ser, jag är inte så superaktiv, men det går att ta kontakt med mig där. Man kan mejla också till min mejladress rs@rs-tennis.com om man vill något. Så att, vill man få tag i mig så går det.
Vill man få tag så går det. Och sen så får ni också gå in här. Vi ska också tävla ut en sån här rack också. Det här skitsnygga RS Carbon-racket. Sjukt grymt. Och sen så får ni möjlighet också att utmana oss. Men du, om du skulle få välja en låt att avsluta med. Var det någon låt som du under din karriär lyssnade på mycket lurarna innan du skulle gå ut?
Mm. Jag lyssnar... Jag gillar ju svensk musik. Jag lyssnar mycket på Kent, så här, Håkan Hellström, Jan Ossi. Skulle jag få välja en låt skulle jag välja Dead End med Jan Ossi. Den var med på mitt sommarprat också.
Mm. Jag lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med.
Tack själv, det var fantastiskt roligt att få vara med.
Bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.